Running a business isn't easy, but accessing support should be. The new National Enterprise Hub is the single source for all government support for your business. With over 180 supports in one place, it's easier than ever to find grants, advice, training, and more. And don't worry about not knowing what you need. Our helpful team will guide you every step of the way. Visit neh.gov.ie to learn how we can help. The National Enterprise Hub. Support starts here. An initiative of the Government of Ireland.
Does it ever feel like you're a marketing professional just
speaking into the void?
Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
I förra veckan meddelade Alexander Kacaniklic att han avslutar karriären som fotbollsspelare. Skador präglade de sista åren på Cypern, men när jag poddintervjuade honom våren 2019 hade han precis skrivit på för Hammarby för att få fart på karriären efter några tunga år i Frankrike. Då talade Alexander Kacaniklic om den tuffa tiden i Nantes där han blev utfrusen, om sekretessavtalet som gjorde att han inte fick säga vad han tycker om Nantes president och om den tuffa franska ligan, men även om varför moderklubben Helsingborgs IF aldrig var aktuellt och om sin skepsis mot konstgräs. Naturligtvis berättade Kacaniklic om tiden som ungdomsproffs i Liverpool, om vilka egenskaper som gjorde att han nådde Premier League, om när Roy Hodgson bytte bort honom men då tagit fel spelare, om kärleken till Fulham, om att spela i Premier League, om succédebuten för Sverige, om åren i landslaget, om vad Svenska fotbollsförbundet ska göra när spelare kan välja mellan olika landslag.
Svensson, Ibrahimovic. Ja, Ibrahimovic, vilken passning och vilket mål! Kacaniklic, och vi har kvitterat i Torshamn. Passningen är helt perfekt på det här avslutet med högerfoten. Direkt, ingen tvekan. Precision före kraft, smäcker in den i bakåt. Vackert fotbollsmål.
Hösten 2012 var Alexander Kacaniklic det nya stjärnskottet i svensk fotboll. Inom loppet av ett par månader gjorde han landslagsdebut, sköt sitt första Premier League-mål för Fulham och så det mål vi nyss hörde mot Färöarna i VM-kvalet. Men de senaste åren har Kacaniklic hamnat i lite mediaskugga och efter ett par tuffa säsonger i Frankrike är nu tillbaka i Sverige för att för första gången spela allsvensk fotboll. I den här podden berättar han varför valet föll på Hammarby, trots att landslagskaptenen Andreas Granqvist försökte locka tillbaka honom till moderklubben Helsingborgs IF.
Om vi ska vara helt ärliga så har jag en väldigt komplicerad relationship till Helsingborg. Det var rätt mycket strul där när jag lämnade som ung. Men det som var mest strul var med min äldre bror Robin då, som också var i klubben.
Och Kacaniklic kommer alltså till Hammarby och svensk fotboll efter en tid i franska Nantes där han under hösten blev totalt utfryst.
När jag kom tillbaka då förra sommaren, och då var det bara att jag fick inte träna med laget. Jag fick inte träna med ungdomslaget eller U21-laget heller. Och äta med grabbarna fick jag inte göra det heller.
Och han ger en inblick i fotbollens ibland lätt kaotiska värld. Som när han av misstag skeppades iväg från Liverpool till Fulham.
När jag var i Fulham och innan jag skriver på det, mitt kontrakt, så har jag bara ett samtal med Roy Hodgson på telefon. Och där vi kommer fram till att han bytade bort fel Alex. I hans huvud var det en annan Alex han trodde han bytade Konchesky med. Men då var det för sent, så det är lite roligt.
Utöver detta berättar han om de första intrycken från svensk klubbfotboll. Om hur det var att spela i sitt första Stockholmsderby. Om sin skepsis mot konstgräs. Och att han verkligen vill vinna någonting med Hammarby. Och sen ser han tillbaka på sin tid i landslaget. Och talar om möjligheterna till blågult comeback. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
27.
Bo?
Just nu på hotell här i Stockholm.
Familj?
Mamma, pappa, två bröder.
Utbildning?
Fotboll.
Lön?
Den håller vi hemlig.
Bil?
En BMW.
Hobby?
Hobby utanför fotbollen, det är... Vad är det? Ta det lugnt med vänner och flickvänner.
Språk?
Engelska, svenska, lite franska.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Det måste vara debuten med landslaget. Och även 4-4 matchen mot Tyskland.
Debuten var för övrigt mot Brasilien.
Brasilien, ja.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Vad är det finaste du vunnit?
Det finaste jag vunnit? Det är det som är roligt. Jag har inte vunnit mycket. Jag har varit med om mycket, men jag har inte vunnit mycket.
Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Alltid under uppväxten har det varit Barcelona. Det är för sättet de spelar fotboll. Men nu för tiden så mest Fulham.
Vilken är den bästa och sämsta arena du spelat på?
Bästa arenan för atmosfär är Anfield. Fantastiskt. Liverpools. Finaste arenan är när det kommer till allt runt omkring. Emirates är jättefin. Den sämsta. Måste vara någon där i Championship när vi spelar mot Blackpool eller något sånt. De lagen där.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Det är mest från fansen då. Där de skriker your shit.
Vem är den bästa spelare du spelat med och tuffaste spelare du mött?
Som jag spelat med, om man räknar in träningsmässigt så skulle jag säga Steven Gerrard. Sen om man räknar med matcher så har vi Berbatov var fantastisk, Moussa Dembélé, då Zlatan med. Så.
Tuffaste motståndare? Eller bästa motståndare?
Den bästa vi mötte ju Messi. Vi mötte ju Messi i Argentina. Vi mötte Ronaldo med Portugal. De mot Portugal. Just som högerback, Kyle Walker var tuff. Richards var tuff när han var i City.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
En mot en när jag vinner.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en... Antingen en motståndare eller medspelare som du gärna hade haft själv.
Jag är ju ganska snabb, men otroligt snabbhet hade varit något.
Har du något mål du gärna tar fram på YouTube för att bli på gott humör?
När jag var yngre mot Arsenal, spelade Liverpool i Youth Cup där.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort eller gymnastik?
Jag tar vilken gymnastik, det är väl en standard. Jag skulle säga... Vad vi är bäst på. Jag är ganska jämn. Varken bra eller dålig på något.
Vad gör dig rädd?
Inte mycket. Inget jag kommer på. Det är i så fall om något skulle hända hälsomässigt i familjemedlemmar eller flickvänner.
När var du lycklig senast?
Jag var otroligt glad nu när jag skrev på Farnaby.
Vilken var din tuffaste kris?
När vi åkte ut med Fulham. Uppe i Premier League.
Vilken är din dyraste pryl?
Pryl, om vi kollar på dyraste så skulle lägenheter, jag investerat i några lägenheter i England.
När grät du senast?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har säkert köpt en del onödigt.
Nej, faktiskt inte. Det är inget speciellt jag ångrar.
Here's Erwin. Bookman. And Kaka Nikolic, and again! Fantastic goal! Alex Kaka Nikolic! Liverpool are back in this tie, and how!
Arsenal never really cleared the ball. What a volley this is. Great reaction with the right foot. Kaka Nikolic, brilliant strike, great volley, good technique. Liverpool back in the game.
Det där var Alexander Kacaniklic som gjorde mål för Liverpools ungdomslag för ganska exakt 10 år sedan. Eftersom han lämnade Sverige och Helsingborg som 15-åring så är det alltså först nu som han kommer att få tjäna på allsvenskt spel. Kacaniklic är Hammarbys på pappret tyngsta värvning inför den kommande säsongen.
Men även om meritlistan imponerar med både spel i Premier League och landslaget, så är frågan vilka förväntningar vi ska ha på Kacaniklić, som endast spelat en handfull matcher de senaste säsongerna i franska Nantes. Du är ju i Allsvenskan, du har aldrig spelat i Allsvenskan. Hur är känslan liksom att närma sig en allsvensk debut vid 27 års ålder?
Lite sent för att vara svensk. Men med det som du säger, jag har aldrig spelat Allsvenskan. Vet inte vad jag kan förvänta mig. Ingen aning, jag har inte kunnat följa det när jag varit iväg. Så att jag ser fram emot det, men jag vet inte vad jag kan förvänta mig.
Du har ingen koll alls?
Ingen koll alls.
Hur nära har det varit tidigare år? Du har ändå haft lite perioder, du gick på lån till FCK och lite så. Hur nära har det varit att du återvänt till Allsvenskan tidigare?
Det har egentligen aldrig varit nära. Utan det är just nu i detta fönster som det blir aktuellt. Och som säger, jag gick till FCK när jag var yngre. Men då tyckte jag tycker Allsvenskan nu är på en annan nivå än vad den var då. Jag tycker att senaste åren har den gått fram enormt mycket och det känns som det är en hype runt omkring nu.
Vad säger, för jag menar, du känner ju spelare som spelar Allsvenskan och så. Vad säger de till att du kan förvänta dig?
Alltså de jag känner, jag snackar ju mycket med Mujo Imad
här i klubben.
Tankovic då, ja. Och han säger att det är en bra liga. Jag tror många, det som jag säger, den har utvecklats senaste åren. Många tänker väl när de kommer tillbaka att det ska bli ganska enkelt när man kommer från lite större ligor. Men det så funkar inte, fotbollen funkar inte så.
Vad säger han om inramningen? För det har ju varit liksom den, snack.
Den pratar han om att med fans och sånt, det är speciellt då på vår hemmamatch kommer vara fantastiskt. Nu mot Djurgården märkte jag av det själv. Det var ganska högt upp på min lista när det kom till atmosfär. Ja, det var förvånansvärt bra.
Hur kommer det sig att det blev Hammarby? För det sa sig själv att du hade andra anbud och så. Varför Hammarby?
Om vi pratar just om Sverige?
Ja.
Då, det var för att just med Hammarby, det känns som... Eller snacket, jag hade bra snack både med Jesper Jansson, bra med Stefan och Jocke. Och det känns som det är någonting på gång. Tar man klubben för sig så är den... Det är en stor klubb som inte har lyckats vinna någonting på ett tag. Och otrolig fanbase. Fansen, som jag sa här innan mot Djurgården, var fantastiskt. Så det lockade. Men sen också, det känns som de vill bygga någonting. De har en långsiktig plan. Vad de vill göra med såklart kortsiktiga mål. Så det var det som avgjorde. Och att få vara i en klubb där man slåss om guldet.
Vilka personliga relationer spelar roll? Jag menar att du känner Mohamed Tankovic från tiden i Fulham är ju givet. Jesper Jansson, Helsingborg, du är ju från Helsingborg. Fanns det den typen av personliga kopplingar?
Nej, inte så mycket egentligen. Jag har inga problem att komma till nya lag. Jag har varit runt i lite olika lag. Så just det att man känner någon, klart det är skönt. Men det var inget som var speciellt avgörande.
Och... Jag menar, Andreas Granqvist, Helsingborgs spelande sportchef, fick ut så att liksom kom hit och så. Ja, hade ni ens kontakt?
Ja, vi känner ju varandra sen tidigare, både från Helsingborg och från landslaget. Och vi snackade en del, vi träffades upp lite. Och de var såklart intresserade, som man gick ut och sa också. Men det var av olika anledningar inte aktuellt.
Nej, det finns ju lite så att du har en lite komplicerad relation till Helsingborgs IF, om jag... är rak helt enkelt.
Ja, om vi ska vara helt ärliga så har jag en väldigt komplicerad vad ska man säga, relationship till Helsingborg. Nu var det mycket, vad som avgjorde nu var också mycket fotbollsmässigt. Vad de kunde erbjuda och locka med. Och det snackar inte det ekonomiska utan jag snackar fotbollsmässigt. Och sen har jag, eller vi var historia.
Ja, vad är historien? Kan du berätta den?
Jag vill inte gå in på för mycket detaljer förutom att det var rätt mycket strul där när jag lämnade som ung. Men det som var mest strul var med min äldre bror.
Ja, Robin.
Robin då, som också var i klubben. Och många av de människorna är ju inte kvar just nu. Där finns några för som är, men många inte kvar. Men jag har inte så mycket att säga om det just nu. Du kan säkert hitta en hel del om du...
Ja, precis. Men, så det blev ett speciellt möte med HF i varje fall.
Ja, det blev kul.
Ja. Om du tänker dig Hammarby, vad tror du liksom? Du har väl ändå satt in under de här 5 veckorna lite i Allsvenskan. Vad kan man ha för förväntningar på Hammarby?
Jag tycker man ska ha förväntningar. Nu vet jag att vi, de gjorde ett väldigt bra förra säsong. Tappade lite där andra halvan, vilket var synd. Och tappade då Europa-platsen i egentligen sista matchen till då.
Sista matchen, låg 29 omgångar och lite av den 30:e också.
Exakt, ja. Så det var väldigt synd just för den delen. Men tycker man ska ha förväntningar att vi ska göra ett bättre år. Och man kan förvänta att vi ska spela en bra fotboll. Det tycker jag. Vi är ett lag, vi spelar som vill spela en bra, fin fotboll. Och det kan man förvänta sig.
Hur mycket sved att ni inte gick längre i kuppen ändå? Att den kanske klickar 100% riktigt än spelmässigt?
Spelmässigt har det väl helt enkelt inte klickat än. Första säsongen har varit lite upp och ner, lite blandade resultat. Såklart nu när serien kommer igång så börjar det på allvar. Men att kuppen kändes lite jobbigt att vi inte gick vidare. Det gjorde det. Speciellt då som vi snackade om innan, jag själv har inte vunnit någonting. Så på just det så kändes det på en personlig nivå lite jobbigt.
Det är ju lite itch-touch på Hammarby kan man ju lugnt säga. Ja. Hur präglar det Hammarby med liksom Djurdjic och Bojanic och Kacaniklic och Tankovic?
Och allt vad det är. Ja. Vi har ju några där med Balkan bakgrund. Hur ska man säga det? Det finns väl en speciell mentalitet hos killar från Balkan, det vet vi om. Både positiva och negativa kan jag ju säga, som jag själv har bakgrunden. Och fotbollsmässigt, vi är ju tekniska spelare, som jag sa innan, vi vill spela en teknisk och bra fotboll.
Vad kan vara baksidan?
Nej, det finns, just så som jag har känt nu så finns det ingen baksida med det.
Men att man, för ofta är det ju kanske mer individuellt. Jag läste någon gammal intervju där det pratades just du sa att men det kan vara väldigt mycket mer jaget än laget, och det ibland kan vara bra liksom.
Ja, men det är det ju, alltså det får vi väl aldrig säga. Det är ju lite annorlunda mentalitet där nere, och det är mycket jag, det är mycket individuellt. Men så som jag har känt det nu och träffat killarna så är de mycket för laget. Så jag ser det bara positivt.
Hur ser du på derbyna? Det är ju något speciellt. Du fick ju känna av det lite. Och det blir ju något extra kring... Med både AIK som regerande mästare, Djurgården som satsar och så. Hur ser man fram emot det?
Otroligt mycket. Jättemycket. Det var nu matchen senast. Det var väldigt kul. Och redan när man kom in på uppvarmningen så hade vi fyllt vår sida. Nu stod vi som bortalag, så vi fick ju inte... Vi hade ju inte samma biljetter. Och inte lika mycket platser, men... Det var grymt bra att gå in på utformningen.
Finns det någonting i det? Det blev ju en diskussion om svensk supporterkultur. Det finns ju mycket positivt, men det finns ju också lite negativt. Det såg man i Göteborg Guys, som du säkert följde upp, så att säga. Hur ser du på det?
Alltså jag är inte van vid det med Bengal. Alltså jag har inte haft det. Det var inget i Frankrike, det var inget i England med Bengal och strul på läktaren som vi faktiskt har hemma. Där vissa matcher skjuts upp. Tyvärr, det ska finnas stämning, det ska finnas känslor och engagemang hos supporterna. Men det ska inte gå till den delen eller nivån där matcher bryts. Så det måste vi ju lösa.
Hur ser du på att spela en hel del matcher på konstgräs, inte minst hemmamatcher?
Som tur är vårt konstgräs väldigt bra. Vi har tränat mycket där och för kroppen har det varit lugnt. Jag var lite skeptisk innan, det var jag. Med konstgräs är jag inte van vid det, men det har funkat bra på Tele2. Sen får vi se vad de har för planer runt om i landet. Det är ju speciellt med konstgräs. Jag läste någonting Granen sa, han var inte helt nöjd med konstgräset eller utvecklingen.
Nej, och det är ju många som är hemvända. Jonas Olsson, Djurgården var ju också kritisk och så. Tror du att det hade varit bra för svensk fotboll om man gick åt ett annat håll att försöka minska konstgräsplanerna? Man kan ju mena att klimatmässigt borde man ju kunna ha en vanligt gräs i Stockholm.
Det är väl mer en ekonomisk fråga, gissar jag på. Och jag föredrar ju gräs. Jag är en grässpelare. Jag har varit det hela mitt liv. Så jag föredrar att komma ut på en perfekt gräsmatta. Det finns inget bättre för det. Många fotbollsspelare säger de likadant. Sen att vi har detta med växande konstgräs, Det får du ta med de som bestämmer hur de tänker utvecklingen kring det för svensk fotboll.
Hur är din egen form sett till att du har haft en lång period utan mycket speltid och nu har du haft 5 veckor här då? Var står du?
Jag skulle vilja säga att jag är före i min planering. Vad jag var när jag skrev på, för jag har inte så mycket matcher bakom mig senaste året. Och hur det var innan så har jag inte så mycket träningspass med ett lag heller. Så att jag för min planering just nu. Kroppen känns bättre och bättre för varje dag. Fått några matcher, fick 90 minuter mot Dalkurd, vilket var bra. Så den känns bättre och bättre. Sen matchmomenten, de kommer ju bara genom att spela matcher. Att få tillbaka den grejen.
Hur lång tid tror du det tar innan du känner att jag är tillbaka liksom i det slag jag vill vara i?
Alltså det får vi ju se, men jag har inte ställt för höga krav på mig själv de första veckorna och månaderna. Utan det är någonting som progressivt kommer komma, men några matcher innan i Allsvenskan.
När du pratar med Stefan Billborn, vad vill han se av dig och vilken position vill han helst ha dig i?
Så som vi har kört så vill han helst ha mig, han har sagt, de 3 offensiva positionerna. Då är det antingen vänster, 10-rollen eller höger. Jag har gått till höger, vilket jag trivs väldigt bra. Jag föredrar höger eller 10. Och det är där jag spelat. Sen vad han vill ha för mig, egentligen vad han vill ha från hela laget. Att alla ska vilja ha boll, alla ska vara spelbara och alla ska använda sina kvaliteter. Just för mig då driva med boll och utmana backlinjen och sätta de andra grabbarna i läge.
De som minns dig från landslaget, det är ju några år sedan du var med där. Och sen har man kanske inte sett dig så mycket av liksom den stora massan som följer fotboll. Det känns ju som att du var en teknisk och offensiv spelare som borde passa in i den bild man har av Hammarby.
Ja, men det så har det varit nu också i början. Jag passade in väldigt bra där. Och, som sagt, våra prestationer har varit lite upp och ner. Men just som hur jag passat in i laget har varit bra.
Mycket gissar jag är självförtroende när man just ska utmana och man ska liksom så. Hur känner du att självförtroende är?
Självförtroendet är bra, men just som jag sa innan, alltså matchsekvenser, det är bara på mina hjärnor lite om det. Det är det, och det kommer ju med matcher.
Du kommer ju från ligan, eller du bröt kontraktet. Vad gick snett i slutet där i franska Nantes?
Ja, alltså jag nästan dratt ett streck över den tiden. Men alltså det var ju just då när jag kom tillbaka. Vi hade ju väldigt många tränare. Det var den tränaren som signade mig försvann efter 3 månader.
Det var alltså sommaren 2016?
Exakt, ja. Och det var ju han som ville ha in mig. Presidenten ville inte ha in mig. Och de som vet fotboll vet så det kan gå senare. Men det är inget man ska... ingen ursäkt för någonting. Och sen när jag kom tillbaka då förra sommaren. Och då var det bara att jag fick inte träna med laget. Jag fick träna helt själv. Och sen när jag ville lämna så var det väldigt mycket krav från klubben på hur jag skulle lämna. Vad de ville ha. Så att vi hittade ingen lösning där. Och sen var jag kvar där ett halvår tills nu.
Hur är en sån tid när man liksom en gång köps in av någon som vill ha en och sen så märker man att man inte är välkommen egentligen?
Hur det är, det är en vardag i fotbollen. Det är det ju. Så att jag har inga problem med det. Jag vet hur spelet funkar. Sen att det är jobbigt när du inte får spela fotboll. Det är klart. Men nu ska vi inte säga så. Det fanns bra tider också. Jag gjorde ändå en del matcher och hade bra tider. Det var ju sista året som inte var bra. Och hur det är. Det är ju tufft när du inte får spela fotboll. Jag försökte göra det bästa av det.
Kör de så? För ibland hör man ju Marcus Anton som berättar när han kom tillbaka till Leeds, han fick inte äta med A-lagsspelarna, han fick bara träna med ungdomslaget. Var det så för dig också?
Nej, det var nästan varje. Jag fick inte träna med ungdomslaget eller U21-laget heller. Och äta med grabbarna fick jag inte göra det med heller. Men jag var välkommen till träningsanläggningen.
Men inte äta och inte? Det låter ju så otroligt primitivt.
Ja, men det är det. Det är väl så det är, helt enkelt. När någon på ett sätt äger dig, de kan nästan göra vad de vill.
Får man lön?
Lönen fick jag, så det var inga problem. De betalade lönen varje månad. Jag fick hålla igång mycket själv. Såklart, det var jag och en kille i samma situation. Och vi hade vad ska man säga, mycket eget ansvar.
Hur tacklar de andra spelarna det? Som, jag menar, det är ju ändå gamla lagkamrater så att säga.
Ja, men det finns inte mycket de kan göra såklart. Man får klappen på axeln och säga, där de säger, vad fan, detta är katastrofalt, detta är, hur kan de göra så? Men sen är det ju ingen som tar kampen med klubben, för de vill inte förvärra sin egen situation. Så det är ju inte så mycket mer...
För man den kampen själv, eller är det ens agent som är inne och brottar där liksom?
Alltså det är ju såklart, det är mycket agenten som snackar med klubben. Jag snackade med klubben också. Men det kommer till en viss punkt när, om klubben beter sig så kommer inte jag gå till dem, snälla låt mig träna med laget. Utan...
Ja, men hur förbannad blir man ändå när man kör hem från träningsanläggningen en dag till, man bara får köra på egen hand?
Det är klart jag var förbannad, men det är inte så att jag kommer krypa till klubben och be om att snälla låt mig träna. Det, så är det inte, om de gör så accepterar, då är det så som det är och jag gör det bästa i situationen.
Hur reagerar fans när man träffar dem på stan?
Den är ju som de är, fansen vet lite hur de som styr klubben är, så de säger samma sak, att det är synd, men de är inte förvånade.
Det är en rätt speciell president i något.
Jag vill inte gå in för mycket från honom, som du kanske har sett till. Jag skrev ju på ett sekretessavtal för att få lämna klubben till slut. Så att jag kan inte säga för mycket om de som styr det.
Det är ju härligt med fotbollen och öppenheten.
Ja, det är lite...
Du hade 1,5 år kvar med avtalet när du bröt det. Vem var vinnaren, du eller något ekonomiskt? För du hade ju kunnat sitta kvar där och bara lyfta lön.
Ja, det hade jag kunnat, men det hade ju varit... Det har ju varit katastrofalt för fotbollen. Jag går alltid som ut ur den situationen som en förlorare. För jag kom dit för att spela fotboll och utvecklas. Nu blev det som det blev, den ekonomiska delen. När vi bröt avtalet blev bra för båda.
Om du ser på det som funkade, vad gillar du liga? När du spelade? Du hade ju perioden när du spelade och gjorde bra ifrån dig.
Ja, det var en... Det är en intressant liga, en väldigt fysisk liga. Jag hade väl inte helt koll på ligan när jag gick dit. Jag kanske borde kollat upp det lite mer, för det är en väldigt fysisk liga. Det är väldigt mycket chansspel, vinna andra bollar. Just om du är i lagen som är lite nedanför. Det är en överlevnadsfotboll där. Sen såklart har du fantastiska lag. Paris, Lyon, Marseille, Monaco om du tar väck den här säsongen. Så det var otroligt många roliga matcher.
Och det man har sett från Nantes, jag har aldrig varit där, men man får ändå bra tryck, bilden av att det är rätt bra tryck på läktar och så, att det är ett lag som har uppbackning. Och...
Ja, men det är det. De har en bra arena med väldigt, väldigt fina fans. Det ska klubben vara glada för, väldigt fina fans. Och sen Nantes som stad, en trevlig stad. Det är det, jag tror det är inte långt där, för ni kanske var med landslaget.
Ja, just det, precis.
Där borta. Så det är en trevlig stad, ganska närmare till stranden, fint väder.
Men det är ingen lycka för svenska spelare. Jag tror inte Christian Wilhelmsson hade någon lycka heller.
Nej, jag hörde det.
Om man ser till... någon har ju hamnat i blickfånget av en annan anledning. Mycket tragisk anledning. Emiliano Sala, argentinaren som skrev på för Cardiff, dog på flyget när han skulle tillbaka. Hur upplevde du det? Det är ju en gammal kompis till dig.
Ja, det är det. Och det är... Man var väldigt förvånad när jag fick höra det. Jag var hemma i Helsingborg och jag hade brutit mitt avtal. Men just det var en kompis som ringde här från Frankrike och berättade. Och det var ju verkligen overkligt, hela grejen med det hela. Och fortfarande efter nu så är det väldigt synd. Hans dröm hade precis gått uppfyllelsen när detta ändå.
Hur var han som person?
Han var en väldigt, väldigt fin, omtänksam kille. Väldigt, väldigt glad. Alltid glimten i ögat. Och väldigt omtyckt både i klubben och runt om staden.
Och hade ju haft en fin häst, gjort mycket mål och signat för Cardiff. Hela turen ger ju lite inblick i den fotbollens brutalitet när det gäller affärer och agenter och så.
Exakt.
Vad känner du när man läser det om liksom agenter som sprider grejer och liksom?
Alltså, jag läste ju det, såklart, jag följde det noggrant via media. Sen... allt man läser vet man inte om det stämmer eller inte stämmer. Men det lät som det var en väldigt, som kan man säga, lurig affär. Hur allting gick till.
Och nu är det ju lite sorgligt på något sätt. Jag menar, han är borta och familjen får inte pengar på det sättet. Och klubbarna bråkar om pengarna liksom.
Ja, det tog väl inte lång tid innan någon skickade ut en... vad ska man kalla det?
Ett krav.
Notan kanske man kan kalla det. Det tog väl inte lång tid innan de gjorde det. Och det är, som du säger, det är fotbollsvärlden, det är en businessvärld. Och det är ju synd att det ska på något sätt... vad ska man säga? Det kommer över hela grejen, vilket är väldigt synd. Nu önskar man, jag vet inte hur det utvecklas, men jag hoppas på något sätt, om nu någon får pengarna, att de hjälper familjen väldigt mycket, hoppas jag.
Does it ever feel like you're a marketing professional just
speaking into the void?
Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Bombas makes the most comfortable socks, underwear, and T-shirts.
Warning, Bombas are so absurdly comfortable you may throw out all your other clothes.
Sorry, do we legally have to say that?
No, this is just how I talk, and I really love my Bombas.
They do feel that good, and they do good, too. One item purchased equals one item donated.
To feel good and do good, go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST and use code ACAST at checkout.
Alexander Kacaniklic stod för 2-0-målet mot Tyskland i VM-kvalet hösten 2013. För efter genombrottet ett år tidigare var han mer eller mindre ordinarie i Erik Hamréns landslag under hela VM-kvalet, där han fick vara med om några klassiska matcher, som exempelvis 4-4-matchen mot Tyskland i Berlin.
En boll ut på vänsterkanten mot Kacaniklic, och han vinner den.
In i straffområdet. Det
finns Johan Elmander, Kacaniklic som har bollen, som med passningen. Elmander skjuter i mål! Johan Elmander skjuter i mål! Efter ett utomordentligt fint förarbete av Kacaniklic, och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin. 4-0 blev 4-1 i Ibrahimovic. 4-0 blev 4-2 när Sverige reducerade andra gången Lustig. Och nu i 76 minuten är det Tyskland 4, Sverige 3. Ett bakom bara. Ett enda mål skiljer.
Du gjorde ju en häftig tävlingsdebut i landslaget, minns du själv, din första tävlingsmatch?
Alltså jag tror de första 4 eller 5 matcherna var egentligen otroliga. Vi hade debuten då mot Brasilien, sen spelade vi mot Färöarna, Tyskland, vi hade England och Argentina. Jag tror det var mina första 5 matcher.
Ja, och framförallt Färöarna, du hann inte röra bollen särskilt många gånger innan.
Innan det blev mål, nej. Så det... Nej, det var otroligt. Det var en väldigt, väldigt rolig tid.
Ja, hur var det när Erik Hamrén tog kontakt med dig där och drog in dig i landslaget?
Det var... Alltså, vi hade kommit hem. Vi hade haft någon träningsmatch. Jag tror det var veckan innan ligan skulle börja, eller 2 veckor innan serien skulle börja då. Och först så hade jag inte min telefon på mig. Jag hade tappat den på träningsanläggningen. Och då innan matchen bakom ett skåp. Som jag, då, detta var en fredag, så jag tänkte okej, jag tar det på måndag. Men efter matchen, så du vet hur man är utan sin telefon, man vill ha den. Så vi åkte och hämtade den, vi fixade den. Så såg jag att jag hade ett missat samtal och ett röst med henne. Så ringde jag upp, så var det, jag tror det var Albeck som hade ringt. Och då ringde jag upp honom och de berättade att att jag blev uttagen till matchen. Och det var inget som jag ens hade på tankarna då.
Det var ju då träningsmatchen mot Brasilien. Sen är det då VM-kvalet, först då Färöarna och sen den magiska 4-4-matchen.
Exakt.
Du sitter på bänken och får hoppa in när det står 3-0 tror jag.
Ja, det stod 3-0. Jag kollade faktiskt på highlights från den matchen för några veckor sedan. På YouTube då och... nej, det var...
Fick du gåshud igen?
Ja, så man får ju lite det. För man har fått vara med om det. Alltså då när, vi, då när Rasmus gör 4-4-målet i... Det är ganska grymt.
Du har en assist till ett av målen i upphämtningen.
Yes.
Då när det, jag menar, du etablerade, det är ganska snabbt att starta. Du har 3 mål på 19 matcher och så. Och ni är ju rätt nära att gå till VM. Ni faller ju playoffet mot Portugal. Hur upplevde du det?
Alltså det var väl kanske lite synd att vi just fick Portugal i playoffet. Det fanns ju några andra lag som på pappret var svagare om man säger så, men det var jävligt tråkigt. Det var det.
Jag vet, när jag träffade dig då våren 2016 att du ändå hade ett litet hopp om att komma med till EM. Att du ändå liksom hoppades lite med relationen med Erik och så, men det blev aldrig något.
Nej, det blev ju inte det, men det, alltså det spelade ju mycket in att sista månaden där i Fulham, så då, jag spelade ju inga matcher, så att det hade ju såklart mycket med det att göra. Jag hade ett snack där med Erik innan dess om Mackan. Där de hoppades på att jag skulle ha speltid för att kunna ta ut mig då. Men det blev inte så helt enkelt. Och det var tråkigt att inte få göra något mästerskap.
Hur ser du på blågult idag?
Alltså just nu följer jag ju laget som en supporter. Så är det ju bara. Jag har inte varit med där på några år. Såklart hoppas jag komma med i framtiden.
Ja, för det är ett mål helt enkelt.
Ja, såklart. Alltså, det har ju blivit utåt sett, så förstår jag att runt min karriär så är det väldigt många frågetecken de senaste åren. Som du sa innan, man har ju inte syns och hört sen jag lämnade England. Och det blev ju så med att mina fotbollskvaliteter har ju inte ändrats, som har förmodligen blivit bättre. Så det handlar för egen del att bara komma igång här med Hammarby igen och först göra något bra med Hammarby och sen kommer allting efter det.
När du följde Sverige i VM och så, vad kände du när du ser laget?
Alltså man följer det, man vill att det ska gå bra såklart. Alla spelare som är runt om landslaget som kanske hoppas vara med vill ju, har ju tanken med, fan, det hade jag velat vara. Det är något otroligt stort att få vara med landslaget.
Och du hade ju en nära relation med Erik Hamrén. Har du någon gång hört av Janne Andersson, Peter Wettergren, att de har kollat läget?
Peter har jag träffat, men inte med Janne. Det har jag inte. Inget snack.
Så det är bara att visa när Hammarby går igång helt enkelt.
Exakt, ja, det är bara att visa på planen och sen får framtiden utvisa vad som händer.
För det är ju ett EM-kval nu och sen ett EM nästa sommar.
Exakt.
Du är ju en... Du hade ju kunnat ha dubbla... chanser landslagsmässigt. Du valde ju Sverige så att säga. Yes. Men jag läste att din pappa Soran Kacaniklić gärna ville att du skulle spela för Serbien. Var det så?
Ja, men såklart. Han är ju född i Serbien såklart. Han är född där nere. Han är uppvuxen här i Sverige. Så att men det är klart att det alltid finns lite i tankarna. De tankarna hos honom. Men,
hur gick diskussionen er emellan?
Alltså det var inte jättemycket diskussion. Jag är uppvuxen här i Sverige. Född utvuxen, så att och jag säger mig som svensk såklart med påbord därifrån. Men det fanns ju alltid lite tankar från hans sida eller så att kanske göra det, men...
Hörde du av förbundet när du började spela ungdomslandslag för Sverige? Hörde du av
förbundet? Nej, jag hörde inget. Pappa hade väl något samtal med lite folk där nere från lite då och då, men jag hörde inget personligen. Utan för min del så var det Sverige som gällde.
Det finns ju en diskussion, den har säkert du inte missat, liksom att svenska förbundet är lite dåliga, de tappar spelare och så. Vad tror du man kan göra från svenskt förbundshåll för att inte tappa spelare?
Alltså man kan ju inte ta med spelare bara för att riskera att inte tappa dem. Den första grejen med ett landslag är ju att du som spelar landslaget ska vilja spela i det landslaget. Det är egentligen det viktigaste. Att du som spelare vill spela för landslaget. Väljer någon annan så har de ju mer känslor för det landslaget de väljer. Så är det bara. Så det tycker jag som förbund inte man ska... Ja, men vi tar ut honom bara för i framtiden. Kanske han blommar ut och blir bra. Utan det viktigaste hos en spelare ska ju vara hjärtat att spela för landet.
Hur delaktig var du i diskussionerna med din förre lagkamrat och en lagkamrat, Tankovic, Mamo Tankovic? Mojo som ju blev uttagen. Det är ingen tävlingsmatch, men ändå en träningsmatch efter rätt få matcher i Fulham. Och det är ju 2014, så att... Hur delaktig var du? Jag vet ju att Zlatan ringde honom och så.
Ja, det vet jag också att Zlatan ringde honom. Och det var ju en väldigt... Alltså blev en väldigt stor hype runt Mojo just den tiden med landslaget. Jag vet att... För mig att han pratade med någon med lite olika spelare. Både där nere från och här i Sverige. Och, men mitt enkla råd var just det som jag säger. Att spela för det du känner för att du vill spela. Inget... Välj inte landslag utav taktiska skäl. Alltså fotbolltaktik, det kanske gynnar mig mer och det gynnar mig mer, utan det du känner att du vill ska du göra.
Hur var det att spela med Zlatan Ibrahimovic som ju för många var liksom en ideal och så?
Det var som en lagkamrat, såklart en fantastisk fotbollsspelare det. Att få spela med honom och kvaliteterna han har var ju väldigt roligt att få se på nära håll. Och kunna utnyttja själv på planen att få hans geniala passningar och sådana grejer.
Hur hård var han? Någon har berättat för mig att du fick dig en omgång någon gång i spelarbussen.
Vi hade vår relation. Den var som den var där. Det är inget speciellt med det. Utan han har ju sin... som man har läst överallt, han har sin attityd, sina höga krav, hur han funkar i ett lag. Så det är det, men otroligt glad att få spela med honom och få se honom på nära håll, hans kvalitet.
Får vi se om du tar dig tillbaka till Blågult, det hade varit kul.
Ja, såklart, det hade varit jättekul.
Du är ju fostrad i Helsingborgs IF, men tidigt plockad till Liverpool. Och hur resonerar du där när du tog det klivet? Det är ju inte alla som vågar det liksom.
Nej, alltså jag kommer ihåg det väldigt, väldigt väl. Först när jag åkte över på provspel. Jag tror jag fortfarande, jag var 15 år gammal fortfarande. Jag åkte över på provspel, det gick väldigt bra. Jag fick en bra känsla för allt. Men jag hade väl inte tanken att, när jag åkte dit, hade jag inte tanken att jag skulle skriva på oss och flytta dit. Det hade jag inte, utan jag såg det mer som en väldigt rolig grej. Jag var väldigt stolt när jag åkte dit. Jag tror Liverpool hade precis vunnit Champions League, så. Eller något år innan där. Så det var väldigt stort. Men, och innan jag åkte hem så sa de att de ville signa mig. De ville att jag kom dit i sommar. Och då var min första reaktion. Jag blev väldigt ställd. Men jag blev väldigt ställd. Jag åkte hem. Och från början så ville jag inte. Jag ville inte flytta dit, för jag var... Man kan säga lite rädd över hela grejen att lämna Helsingborg. Jag är väldigt trygg hemma. Men sen mina föräldrar, pappa som själv är fotbollsintresserad, själv spelat. Och de stöttade alltid mig. Så de sa att, men vi gör så här, det är en otrolig chans. Vi säljer allt vi har hemma och så flyttar vi med allihopa. Och så ger vi det ett försök.
Wow, vilken uppoffring av föräldrar.
Ja, faktiskt det... Det, för som jag sa, hade inte det hänt så hade jag förmodligen inte gått dit.
Hur tufft var det?
Alltså det var ju tufft. Det hjälpte mig otroligt mycket att de följde med. Mina bröder följde också med, både min lillebror Filip och Robin. Men det var ju, trots att jag hade dem med, så var det tufft. För fotbollen, det är en helt annan grej från att vara ungdoms... Inte proffs, är det inte i Sverige. Ungdomsspelare i Sverige till ungdomsproffs i Liverpool och England. Det blev en verklighet direkt. Jag kommer ihåg min första match då, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men jag kommer ihåg matchen. Jag gjorde ingen bra match. Jag gjorde en väldigt, väldigt dålig match. Och då var jag fortfarande, vi hade fyllt 16, och han som var målvaktstränare för oss så att kom fram till mig efter matchen och sa att det är det så här du ska spela, så måste du nog tänka efter. Du har dratt med hela din familj hit och du presterar på detta viset. Just nu ser det inte bra ut.
Det är ju inte lätt att ta som 16-åring, eller?
Nej, den var intressant.
Det är ledarskapet som är. Hur många av dem som du spelar med där är fortfarande aktiva inom elitfotboll?
Vilka kan... Du har ju Astrid var ju där. Som nu i Djurgården. Så att en väldigt, han har haft en väldigt fin karriär efter det. Vilka har vi med? Vi har Tom Ince. Spelar fortfarande i England. Du har Martin Kelly i Palace, tror jag. Så du har... Nu har jag glömt några nu, det vet jag inte. Men det är ju inte många. Så från de 20, 30, 40 spelare man är där i de målarna, så är det inte så många.
Hur mycket kontakt har du med dem? Astrid kanske du har kontakt med?
Astrid har jag mycket kontakt med, men det är den enda.
Speciellt om att ta honom kanske i Djurgårdsderbyt.
Ja, exakt. Det blir kul. Vi är båda tillbaka i Sverige, så det blir roligt.
Om man ser till hur fokuserad var du liksom på talang, det här med kost, sömn, träning, hur inriktad var du på det redan i unga år?
Yes, jag var alltid väldigt väldigt, om man kan säga, professionell redan då med maten var lite sådär, men jag var väldigt, det var väldigt mycket, jag lade alltid fokus på fotbollen, tränade extra, sov ordentligt. Jag var väl väldigt lite tråkig, om man säger så, i den åldern. Var inte mycket sena kvällar och hela den biten. Så jag var alltid väldigt fokuserad på det och visste vad jag ville göra med min fotboll.
Hur tidigt förstod du att det här kan jag leva på?
Alltså det var ju just då när jag skrev på för Liverpool, för att såklart jag fick ju betalt en bra summa pengar redan då. Och sen visste jag också att om jag inte tar vara på den här chansen, så 3 år senare så kan det se väldigt annorlunda ut.
Ja, och du måste ju också sett hur små marginaler är. Jag menar, din bror Robin som ju varit liksom spelat i en massa klubbar och haft chansen med lite skador och stoppat honom. Att det är så... Inser man det, hur små marginaler det är från att man verkligen når hela vägen till att man inte gör det?
Alltså om vi nu ska prata om Robin, så brukar jag säga, det kanske låter lite hemskt, men att det inte gick hela vägen för honom är ofta... kanske det bästa som har hänt mig, att min karriär gick som den ska. För jag såg väldigt mycket i vad han gjorde, både lite utanför plan, både på plan och på träning och sånt. Vad han gjorde, vad som lyckades, vad som inte gick bra, och tog efter det. Så att det gick som det gick för honom, som du sa, skador och lite annat, hjälpte mig väldigt mycket. En liten hemsk jämförelse,
ja,
såklart.
Ja, men jag förstår vad du menar. Men också en påminnelse om hur små marginaler det är ändå.
Ja, men det är ju så i fotboll, som jag sa, många som var där i Liverpool. Jag tror inte många av dem är aktiva längre. Så det är ju väldigt, väldigt små marginaler.
Vad tror du att du hade som gjorde att du är här idag? Liksom, och ändå kunnat leva så bra på din fotboll under många år?
Jag skulle säga att det är på grund av min inställning till just fotbollen. För det är så många spelare och talang. Men det är ofta huvudet som skiljer det. Huvudet, såklart lite tur med. Men just för min del skulle jag säga huvudet, med inställningen.
Det blir ju en affär där Fulham byter till sig dig när Paul Konchesky går till Liverpool. Du och några andra spelare går till Fulham. Hur kändes det? Kändes det sved att lämna Anfield?
Alltså... Både och, för att jag var ju väldigt inne i Liverpool i mitt huvud, att det var där det skulle gå, hela vägen där. Och då när Roy Hodgson kom till klubben så blev det lite annorlunda. Det var en stor förändring i klubben. Benitez hade varit där tidigare, hade gjort klubben till ens egen med alla som jobbar inom klubben. Så när han lämnade och tog med sig allt sitt folk, så blev det blev lite turbulent. Roy Hodgson kommer in, vill säkra lite, kolla inte så mycket på oss yngre, utan han vill ha lite snabbare resultat. Och då vill han ha Paul då från Fulham. Och så det lite jobbigt var det, såklart, att Liverpool ville byta bort mig. För det blev ju så. Men sen när jag var i Fulham och innan jag skriver på det, mitt kontrakt, så har jag bara ett samtal med Roy Hodgson på telefon. Och där vi kommer fram till att han bytade bort fel Alex. Om man säger så. I hans huvud var det en annan Alex. Han trodde han bytade Konchesky med. Men då var det för sent. Alltså det är väldigt, det är lite roligt.
Han fattade först då att han hade bytt fel.
Det var Kaczyniklis och det var inte en av de andra. Och då sa han bara till mig, du är välkommen tillbaka här med öppna armar. Jag vet att du är ful om du ska skriva på kontraktet. Gör det du känner för.
Wow. Men du gick inte tillbaka?
Nej, det gjorde jag inte. Utan då hade mitt huvud redan ändrat, så jag var väldigt exalterad över att komma till Fulham.
Men just när man var på Liverpool på utkanten där och tränade med Gerard och company, hur var det?
Alltså, det är otroligt, otroligt. Det var det första, både akademin, hur hela akademin är, med proffsigheten, hur det ser ut, det var otroligt. Fotbollsuppfostran med alla tränare, att spela med de spelarna sen på Melwood var bara en dröm alltihopa.
Men det är i Fulham genombrottet kommer. Det går ändå ganska snabbt och Martin Jarl ger dig liksom en chans. Och hur ser du på det?
Ja, såklart, jag gick ju på en utlåning först i Watford, ja. Det då när jag var innan jag debuterade för Fulham, men vi pratade innan om meriter. Jag skulle säga att det är min största fotbollsmerit att ta mig från som ungdomsproffs hela vägen till Premier League. Det skulle jag säga som min största merit, för det är tufft. Väldigt tufft.
Ja, det är ju inte många, när man pratar med andra, Martin Olsson, Sebastian Larsson, när de tittar på så många, de var ungdomsproffs och hur få som når hela vägen, så är det ju inte många, så att säga.
Nej, det är det inte, så det är väldigt, det var stort. Och sen när han gav mig chansen, det var bara till att ta chansen.
Hur är det när man liksom, för du slår igenom i Sverige också, det blir medial uppmärksamhet, folk börjar söka dig och så. Hur är det att gå liksom från egentligen lite i skymundan till plötsligt vara Premier League-spelare?
Ja, det gick ju väldigt fort. Just med media så försökte jag, redan då jag gick till Watford, så började telefonen ringa ganska ofta. De kontaktade både agenten och mina föräldrar, men jag försökte hålla mig borta från det och bara prestera på plan. Jag vet hur lätt det är att man hypar ut någonting på måndagen, så är det borta på tisdagen. Så jag ville ligga ganska lågt och bara spela fotboll. Men sen på grund av att man slog igenom här i Sverige med landslaget så blev det ju mer med.
Ja, hur hanterar man det? Jag tänker, du var på FIFA-spelet och det liksom, det blev rubriker, det blev pengar, allting. Jag menar, du var ju inte gammal.
Nej, det var jag inte, men för min del, jag gjorde en del mediegrejer, jag gjorde med några reklamuppdrag och sånt också med skosponsor, Adidas då. Och sen även lite med Nike och sånt, men det är klart att det är kul, men man måste vara försiktig med media. Det finns en del luriga folk där det kommer ut lite luriga artiklar.
I Sverige, England eller på bägge
ställen? Alltså både här hemma i Sverige, det är väldigt enkelt som ung spelare när du får fråga att bara öppna upp dig och prata. Och då är det väldigt ofta en del journalister, såklart som de gör, utnyttjar detta lite och skriver lite saker som får publicitet.
Men du hade det i bakhuvudet redan från start, liksom, att vara försiktig?
Ja, jag hade det redan då. Jag var väldigt, det var säkert om man kollar på lite intervjuer jag gjorde för tillbaka dagen. Och
jag minns, vi skulle ha med dig Ekvall vs Lund, det var inte helt lätt. När vi...
Nej, jag kommer ihåg att vi satt där då, den lägenhet jag bodde i, där nere i något rum där.
Ja, precis. Exakt. Men, ja, men det är ju på ett sätt bra. Om man ser sportsligt, hur är det liksom och du är ju utlånad, precis som du säger, till Watford några matcher, som blev tillbaka kallad, sen gick du till Burnley på utlåning och så. Men ändå, hur är det sportsligt? Stor omsättning på managers, rätt stor omsättning på spelare. Hur presterar man i en sån miljö?
Alltså det är egentligen bara att gilla läget, men du vet som spelare att speciellt, ja, det är lite annorlunda hemma såklart, men i de större ligorna, speciellt i Premier League, att presterar du inte så kommer det ett fönster om några månader där de kan köpa in hur många spelare de vill nästan på grund av pengarna. Nu har tränaren vet samma sak. Jag kollar bara på Fulham nu. Vi är inne på vår tredje tränare den här säsongen. Och det var samma historia det året vi åkte ut. Jag säger vi, jag är fortfarande nära klubben. Men då när vi åkte ut, så att det är så det funkar. Man får bara gilla läget.
Du hade ju, det var Mark Hughes, Martin Jarl, Möllenstein, Felix Magat. Hur var Magat? Det har man hört många, alltså, visar historier.
Det finns ju många historier om Magat, men Vi hade en bra relation, jag och han, och jag, även med alla knasiga saker han hade för sig och gjorde, så tyckte jag...
Ge oss någon exempel på något roligt knasigt.
Alltså, det finns ju historier, jag kommer ihåg bara... Han har lite märkliga saker för sig, lite hur han skötte saker och ting. Träningen var otroligt tuffa, för det första med träningarna. Men sen, det finns en historia med Bredda Hangeland då, när han, du kanske har hört den, jag vet inte. När han fick en smäll och han var skadad helt enkelt. Och han kunde inte vara med på matchen. Då han kanske rapporterade på en torsdag, vi hade match på lördag. Och då säger, han har problem med musklen. Då säger Felix Magath till honom, åk till Tesco som är ICA här hemma. Och köp en ost, väldigt speciell ost. Lägg det över natten på där det har ont. Och så ses vi imorgon på träningsplanen. Och Bredda, han vet ju inte riktigt vad han ska tycka och tro om det. Men jag tror inte han gjorde det. Och han var inte på planen dagen efter.
Hur reagerar man som medspelare till sånt?
Nej, men det var så många olika saker han gjorde. Så att, du vet, du bara tog det helt enkelt. Och sen, jag kommer ihåg en match. Vi hade, det var sista matchen för säsongen när vi hade åkt ut med Fulham då, vi skulle möta Crystal Palace hemmamatch. Så kommer vi in då i omklädningsrummet, vi drog laget där och då, vi kommer in i omklädningsrummet. Och han kommer typ så catcha allt bra. Så jag säger, ja det är bra coach, jag känner mig på G då. Jag skulle inte spela matchen. Jag känner mig på G då, låt mig spela så... Så då är det till med någonting. Så gör jag 4 mål om du låter mig spela idag. Så kollar han på mig. Okej, du får spela idag. Nu gjorde jag inte 4 mål utan jag drog 1 eller 2 ledband i foten efter 20 minuter. Så jag kanske borde vara tyst innan matchen. Men det var lite sådana grejer.
Ja, det är ju rätt udda. Du går ju också då, som sagt, vi är inne på Championship. Hur är det att ta klivet ner i Championship? Eller var då? Championship har ju ändrats sen dess. Men...
Exakt, just då så var det ju... Det var ju väldigt jobbigt att åka ner. Det tog väldigt mycket på en. För det är inte roligt. Och man, innan visste man väl kanske inte hur mycket det skulle påverka fotbollskarren att just åka ner. Så det var jobbigt för egen del. Det var jobbigt för klubben. Och Championship då var fortfarande en bra liga. Men det är ju inte vad den är just nu. Nu det är ju en väldigt, väldigt bra liga nu.
Ja, det spelas ju bättre fotboll idag får man ju säga än vad det gjorde för bara några år.
Ja, exakt. Ja. Just nu, om du kollar på lagen så... Det är jättefina lag. Jag såg matchen Swansea City förra veckan, jag vet inte om du såg den. Men om du kollar på den matchen som Swansea spelar, det är otroligt.
Tränaren från Allsvenskan, Graham Potter.
Exakt, ja.
Men om du ser liksom... Det blir ju ofta katastrofkänsla kring en klubb som trillar ner, ekonomin går i kras och så. Hur upplevde du det?
Just med den ekonomiska delen, jag tror de har väl parachute payments, så att de behåller väl en hel del pengar i träffar och även när de åker ner klubbarna, vilket är såklart bra. Men just för spelare så ofta blir det att du har ett procentavdrag på lönen. Nu hade jag väldigt tur som inte hade det. Men det fanns ju ganska många spelare som hade då att det sänks med 20, 30, 40 %. Och såklart det påverkar ju attityden hos många. Det är väl ingen som vill ha sin lön sänkt. Det påverkar ju klubben också såklart med sponsorgrejer och hela den biten. Men just då så det tog Fulham 4 år att bygga någonting nytt. Då med Jukanovic nu i slut som gjorde det jättebra och kom upp till Premier League igen. Och så nu ser det ju...
Lite mörkt ut.
Lite mörkt ut, ja.
Ja, det är ju svårt för en sån klubb, trots att de har väldigt rika ägare. När man spelmässigt, när du var i Watford Burnley, hur var det att komma ner då? Liksom, small om benen då?
Ja, det gjorde ju lite det. Först när jag gick till Watford så hade jag inte så mycket koll på Championship. Jag var 19 eller 20 år, men gick raka vägen in i den startövlen som då jag inte tyckte var något speciellt. Men nu när jag tänker tillbaka på så var det speciellt, oprövad på A-lags nivå och fick gå in där, och första matchen var mot Millwall borta. Och det small ganska bra direkt.
Är man rädd då?
Nej, nej. Så rädd kan det inte vara när du går in i match. Jag vet att så som jag spelar och den positionen så kommer jag få smälla.
Och sen, du är även Burnley. Du sitter ju bara på bänken lite men känner ändå att du vill gå ut på lån till Burnley ganska direkt.
Ja, för jag älskar ju spela fotboll. Så jag ville då, jag var väldigt ung också, så jag ville spela hela tiden. Och realistiskt sett så kan du inte spela 38 omgångar i Premier League när du är 2021. Så då när jag tror jag bara satt två matcher på bänken eller någonting sånt. Hade ett bra snack med Martin Jolde och vi bestämde att, för de har ju, du kan ju gå på en månads lån, två månads lån från Premier League till Championship. Så jag gick då, jag tror kanske blev ett en månads lån bara för att få lite speltid där.
Du är ju även en sväng i FC Köpenhamn en höst och var det liksom att du aldrig riktigt etablerade dig som du kände själv i Fulham?
Nej, då gick jag, det var mitt beslut, de ville ju att jag skulle vara kvar just då, men det var mitt beslut att gå till Köpenhamn just då för att vi åkte ner till Championship. Så ville jag ville testa något annat och då blev Köpenhamn en jätteintressant grej, speciellt då de hade, tyvärr, de missade ut på Champions League tror jag, men de hade Europa League-spelet som lockade väldigt mycket.
Jag vet, jag träffade dig i sommaren 2016 när kontraktet med Fulham hade löpt ut och då var du, ja, det slutade inte så bra med Fulham, men nu verkar du ändå ha en bra relation med klubben så att säga.
Ja, det slutade inte så bra. Mycket på grund av lite på klubben, men lite mitt eget fel också. Det var några månader kvar, jag skulle inte förlänga med klubben. Och då blev det att jag fick hålla mig utanför träningsmässigt. För att jag skulle inte förlänga med klubben. Så det blev som det blev, inget emot Djukanovic då som tog beslutet. Utan det är det bästa för laget i åtanke.
Vilken relation har du idag med Fulham? Du pratar ju om vi.
Ja, det blir så. Jag har en god relation med klubben. Jag följer deras matcher. Jag känner fortfarande några i laget. Så.
Du hoppas de hänger kvar?
Ja, det ser tyvärr väldigt, det ser inte ljust ut, men jag hoppas det. Jag hoppas för Scotty Parker att det är en väldigt fin människa, så jag hoppas att även om de inte hänger kvar, jag hoppas att han får fortsatt förtroende och kan göra någonting bra.
Är det ett sug att komma dit eller någon annanstans nu? Du har ju vänt hem till Hammarby och har treårskontakt, men finns suget ändå att studsa ut igen?
Alltså jag är fortfarande bara 27 år, så att det är såklart, suget fortfarande finns att komma ut i Europa beroende på vilka ligor jag hade kunnat stanna i Europa nu om jag ville. Det var inte det, men just nu har jag Hammarby i huvudet och det ska bli väldigt, väldigt roligt att se vad vi kan göra här.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack själv. Tack.
Det där var podden med Alexander Kacaniklic som Olinia Lindberg varit med och producerat och som Daniel Eriksson klippt. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål om gäster. Enklast är att mejla mig på olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram, då det är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan!
Support for this podcast and the following message is brought to you by E-Trade from Morgan Stanley. With E-Trade, you can dive into the market with easy-to-use tools, $0 commissions, and a wide range of investments. And now there's even more to love. Get access to industry-leading research and insights from Morgan Stanley to help guide your decisions. Open an account and get up to $1,000 or more with a qualifying deposit. Get started today at E-Trade.com. Terms and other fees apply. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney, LLC, member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley.
Imagine waking up to breathtaking landscapes, vibrant culture, and a welcoming community. New Zealand is calling. If you are a passionate early childhood, primary, or secondary school teacher, New Zealand says, come teach us. With up to $10,000 New Zealand dollars in relocation support, now is the time to make your move.
Find out more about moving to New Zealand to teach at workforce.education.govt.nz. Open to existing qualified primary, secondary, and ECE teachers. Note that this grant is only disbursed after a teacher has arrived in New Zealand and meets the other accompanying criteria.
Hey, guys, have you heard of Gold Belly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT.